Året är 2014 och världen har förändrats. Den rådande globala krigsekonomin har lett till att modern krigsföring har kommersialiserats och över hela världen utkämpar privata militära enheter, PMCs, ett ständigt pågående krig för att hålla ekonomin i balans. För att kontrollera situationen har varje PMC-soldat utrustats med nanomaskiner som ökar deras stridsförmågor och ansluter dem till ett globalt kontrollnätverk kallat Sons of the Patriots, SOP. Liquid Ocelot, en fusion mellan Revolver Ocelots kropp och Liquid Snakes medvetande, planerar att kapa hela SOP-systemet för att ta kontroll över samtliga PMC-enheter och därmed världen. I ett desperat försök att stoppa Liquid kontaktar Roy Campbell den legendariska soldaten Solid Snake för att ännu en gång be honom om hjälp. Snake, som visar sig vara dödssjuk på grund av ett accelererat åldrande, väljer att acceptera Campbells erbjudande och beger sig ut på sitt livs sista uppdrag. Att döda Liquid Ocelot en gång för alla.
Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Spelet som fick det otacksamma jobbet att knyta ihop hela spelstoryns alla lösa trådar.
Ja, för Hideo hade ju lagt ut lite trådar här och var. Han hade ju storylines på 60-talet och sen hela Solid Snake-storylinen. Mm. Så att föra samman dem och slutföra den här sagan, för han sa själv att han började tappa räkningen på när saker hände och allting.
Ja.
Så när Metal Gear Solid 4 kom, då blev det ultimata spelet rent storymässigt. Mm. För karaktärer från Metal Gear Solid 3 och 1-2 dyker upp.
Mm.
Och allt löser sig. Men när man startade spelet så var det ju först en matig installation. Och sen möttes man bizarrt nog av kapitelinstallationer sen när man skulle spela spelet.
Ja.
Lite segt.
Ja, alltså det känns ju jävligt styltigt till att börja med just att spelet är indelat i kapitel. Det är ju första Metal Gear-spel som är det. Och det känns lite ovant från början att det är olika acts liksom.
Ja.
Och sen det första man möts av när man startar spelet efter installationerna då, det är några jävligt konstiga reklamfilmer för de här olika PMC-bolagen.
Ja.
Första gången jag såg det, jag bara, vad fan är det här för någonting liksom? Det känns som att man sitter och kollar på TV. Och man kan växla mellan, jag tror att det är 5-6 olika filmer som pågår parallellt då, så kan man växla mellan dem fram och tillbaka.
Mm.
Och det är en för varje PMC-enhet då.
Just det.
Och även en intervju med David Hayter, röstskådisen till Solid Snake, som sitter i en tv-soffa då och blir intervjuad av en kvinna som liksom verkar som att hon är på en annan planet.
Ja, alltså hon är helt freebase. Alltså.
Ja, alltså det känns nästan som att hela de här reklamkonceptet är regisserat av typ David Lynch eller någonting. De är otroligt bizarra. Alltså.
Ja,
alltså. Det är även matlagningsprogram när hon typ står och tillagar en krokodil och det ser så jävla äckligt ut när hon drar skinnet på den och så här kokar en äcklig jävla gryta liksom. Det är även ångest även här alltså.
Ja.
Jag tycker ju faktiskt att de där filmerna tillför något. Jag tror, det här är bara min teori, men jag tror att Kojima vill lägga stämningen för framtiden.
Ja.
Att den är jävligt konstig och lite steril och ytlig.
Mm.
För alla de här filmerna har det gemensamt att det är liksom nästan lite sådär kommersiellt och ytligt. Och som sagt, hon är på en annan planet, intervjuaren som pratar med David Hayter.
Ja, men det är ändå den man kollar på varenda gång.
Exakt.
Men man kör om spelet faktiskt. För det, David Hayter är jävligt rolig där faktiskt. Han bjuder verkligen på sig själv.
Sen är det ju också det här med att spelet redan från första början underperformar i form med att det är jäkligt dålig framerate och liknande.
Ja.
Och jag vet inte exakt vad det beror på, men när jag har kollat bakom kulisserna på det här spelet till exempel så vet jag att teamet under utvecklingen av spelet gärna ville stabilisera spelet innan de gick vidare.
Mm.
Medan Hideo då liksom tjatade på att nej, men vi måste fortsätta utvecklingen av spelet.
Ja.
Så jag vet inte om det är någonstans där det har blivit knas.
Ja, precis. För det känns även som att det här spelet, precis som Metal Gear Solid 3, var extremt för sin tid.
Ja.
Och det pressade PlayStation 3 ganska hårt.
Mm.
Sen är det ju det här legendariska att folk säger att det var svårt att utveckla cellprocessorn i PlayStation 3.
Precis.
Och det är nog även det som gör så att man måste installera, som sagt, varje kapitel i en matig jävla installation. Alltså, och det drar ur nu spelet ganska mycket faktiskt.
Ja, filmsekvenserna drar ju ut den ganska mycket i spelet också.
Ja.
För det är ju därför de här installationerna finns, för det är så fruktansvärt mycket ljud.
Mm.
Alltså audiofilerna är enorma på det här.
Ja.
Och filmsekvenserna tycker jag är ganska nyttiga, för att de måste ju få fram storyn. Så de är ju nästan så långa som de måste vara för att få med allt. Mm. Men däremot så Hideo Kojima, alltså till och med jag tycker att det går lite för långt ibland.
Det är kanske därför också de skalade ner alla de här codex-samtalen. Ja. Att de hade så otroligt mycket cutscenes som är, ja, liksom, vissa är ju flera en halvtimme lång, tror jag, till och med.
Ja, alltså man använder ju knappt codex alls i det här spelet. Man glömmer nästan bort att den till och med finns.
Precis. Så det är kanske därför de skalade ner hela det konceptet.
Ja, men på tal om de här långa cutscenesen, så när jag såg slutet i spelet första gången så skulle jag iväg på middag. Och jag inbillade mig att det här är väl över på kanske 20 minuter. Så jag sa, men jag kommer alldeles strax, jag kommer lite senare bara. Slutade med att jag kom en och en halv timme försenad till den här middagen. Och jag liksom, det förstörde lite för mig, för jag satt liksom och kunde inte koncentrera mig på hela slutfilmen. Men det tyder på hur långa de här cutscenesen är. Jag tror att slutfilmen är typ upp mot 40 minuter. Och det är liksom utan att du som spelare rör kontrollen en enda gång.
Ja.
Och så är det nästan genom hela spelet i väldigt många cutscenes.
Ja, det här sätter tonen för hur lite konstigt och märkligt det här spelet är.
Mm.
Men trots en del konstigheter i det här spelet så finns det ju dock en hel del ljusglimtar också. En av mina favoriter till exempel är ju den här fantastiska menyn man möts av i det här spelet.
Ja.
Mm. Och det otroliga Old Snake-temat som spelas i bakgrunden.
Det är väldigt estetiskt vackert faktiskt när man ser Solid Snake glida runt på den här kyrkogården i början.
Mm.
Mm. Och det är ju lite fascinerande, för man ser att de står och försöker förbereda någonting.
Mm. Mm.
Och det är lite, det är som en gåta som hänger över spelet. Vad fan händer där egentligen?
Ja, precis.
Men sen när man faktiskt startar spelet också, så är det ju en hel del annorlunda saker som jag gillar. I de tidigare spelen till exempel så sätts du alltid i den här situationen att du ska stealtha till exempel. Att du ska
sneaking mission.
Ja, ett sneaking mission, du ska använda ljuddämpare och ta dig vidare. Men här sätts du plötsligt mitt i ett krig.
Mm.
Och redan i första början då, så får du ett vapen som inte är ljuddämpat. Och just den här grejen att du bara, aha, vad ska jag göra nu? Och så inser man ju plötsligt, men jag är ju mitt i ett krig och det är skottlossningar överallt. Så du kan ju faktiskt bränna av salvor utan att folk märker det ändå.
Ja, exakt.
Mm. Och det är otroligt unikt med det här spelet.
Och de här två sidorna som slåss är ju två fiender mot varandra, men inte mot dig.
Nej, precis. Ja.
Och så man står ju som en tredje part egentligen.
Mm.
Och bägge sidorna blir ju alert om de ser dig.
Mm.
Men de, som sagt, som du säger, att de reagerar ju inte när skotten kommer. För att det smäller ju hela tiden.
Ja, precis. Ja.
Och det här är en negativ sak jag har om spelet. Och det är att det var så mycket förhandssnack om att det här spelet skulle vara ett levande slagfält. Man skulle kunna liksom välja att liera sig med den ena eller den andra sidan i det här kriget.
Just det.
Och det känns som att hela den idén föll lite plats med en pannkaka, måste jag säga i alla fall. Det känns inte som att man har koll riktigt på vilken sida man tillhör.
Nej, det är sant kanske.
Jag tycker att den funkar okej. Okay, för att det krävs lite grann för att vinna över hjärtan åt den sidan man vill slåss för.
Mm.
För att, som sagt, man kan ju ge saker till vakterna.
Ja.
Och de kan liksom, oh, thank you, och bli förvånade.
Mm.
Men det räcker liksom inte med det. Man måste även strida för dem.
Ja.
Alltså man måste liksom döda några från den andra sidan när de slåss mot varandra.
Mm.
Och det är först då man börjar känna att de låter en vara. Så jag tycker faktiskt ändå att det funkar ganska bra.
Men jag tycker det är så extremt otydligt bara ifall man har lyckats vinna någon sidas liksom kärlek, kan man så säga. För det är en sekvens ganska tidigt i spelet också där jag alltid tror att men nu har jag lyckats få deras liksom sida.
Mm.
Sen går man ner i den militärstyrkans bas och då blir man helt plötsligt behandlad som en fiende ifall man tar deras kläder på sig. Det är så jävla konstigt när man precis var utanför och var värsta polare med dem liksom. Och sen är man till det helt plötsligt. Så det slutar alltid med att jag vågar inte gå fram till någon utav dem. Jag behandlar alla som fiender liksom, för det är så otroligt otydligt.
Lite kuriosa där är faktiskt att det är efter den basen man får känna om man är fiende eller inte. Det är det som är en klipp i spelet där.
Ja.
En annan kul grej som jag också minns när jag spelade det här spelet första gången var ju att Snake är ju Old Snake.
Mm.
Och även när han är gammal och grumpy, han har back pains, han är bara...
Allt är musha också.
Ja, han är bara allmänt gammal och jobbig liksom, stackaren. Men det finns en grej som jag tyckte var otroligt häftig när de har utvecklat kontrollschemat, och det är ju Snakes otroligt härliga maskliknande juck-move.
Ja, han bara torrjuckar sig framåt. Alltså.
Ja, alltså, och det känns så jävla autentiskt, men jag vet inte om liksom, det är någonting som används på riktigt, men jag tycker det är otroligt häftigt gjort, och man ser verkligen att han jobbar sig fram som en orm.
Jag kan tänka med att prickskytteenheter jobbar på det sättet, att röra sig utan att det syns att det rör sig. Men det blir väldigt tydligt när han ligger i sin skin tight suit liksom, där rumpan uppe i vädret, och så juckar han då mot marken.
Ja, den där dräkten ser ju lite så latexaktigt också, så den är lite så glänsande. Det ser ut som att han är helt jävla inoljad liksom, och glider fram bakom finen. Det är så jävla bizarrt alltså.
Det är lite erotiskt.
Ja, verkligen.
Det är lite erotiskt, men jag gillar det faktiskt, och jag tycker det är synd att de inte har haft med det här movet i andra Metal Gear-spel efter det.
Folk kanske klagade, jag vet inte.
Sent.
Kanske inte var så användbart, vem vet.
Nej, precis.
Sen så finns det ju en annan skön scen också, och det är ju när du får prata med Arakan på första gången igen. Mm. När du möter Metal Gear Mark II. Mm. Denna fantastiska lilla prototyp av Rex.
Ja, just det.
Som ger dig två stycken vapen till att börja med i början. Men också att det är på det här sättet du kommunicerar med Arakan.
Ja, alltså grejen var, det var så synd, för att jag lärde mig aldrig hantera Mark II. Mm. Det är en så jävla cool grej att man kan liksom göra recon innan man går in i ett område. Mm. Att man kan liksom smyga omkring med den, och den märks inte. Och du kan ju även stanna fiender med en elkabel.
Jajamän, och den har full stealth camouflage också.
Ja, men vi är ju såna jävla purister också. Vi gillar ju att smyga in själva liksom. Varför ska man skicka in den där och hålla på och liksom luba upp vägen framöver? det blir bara tråkigt liksom. Ja. Men en sak som dock är ganska kul är att när man kör runt med den där lilla maskinen, ifall man vänder sig och kör tillbaka till Snake, så ser man att han sitter på knä och liksom styr den här enheten med en DualShock.
Det är väldigt, väldigt gulligt.
Ja, det är häftigt.
Och jag tycker att den har en lite skärm. Den har en liten skärm, den där karaktären. Alltså.
Ja, den är som en så här Pixar-robot på något sätt. Liksom. Ja, den har snubblar något, och håller på. Liksom.
Den har något gulligt dansande med sig. Ja. Sen tycker jag att det är ett befriande också från att ha haft alla de här olika codex-samtalen, att det blir lite mer visuellt trevligt att kolla på.
Ja. Mm.
Men sen finns det ju en annan ganska uppenbar grej med det här spelet också. Det är att under utvecklingen av det här spelet så måste Hideo Kojima ha varit extremt influerad av Apple. Inte nog med att du har en iPod i ditt inventory där du även kan lyssna på musik från tidigare Metal Gear-spel, så kan du även lyssna på podcasts för att få reda på mer om utvecklingen till spelet.
Ja, just det.
Och det första avsnittet så får du faktiskt höra när de pratar om just hur de fick då licens för Apple till exempel. Och hela den processen gick till. Det var ganska intressant. Och sen är det ju dock fullt med Mac-datorer över hela spelet dessutom.
Mm. Det är det som är lite kul med alla Metal Gear Solid-spel, att man kan nästan märka så här: aha, det här var Hideo Kojimas jazzperiod. Mm. Aha, det här var Hideo Kojimas Apple-period. Liksom. Mm. Det är så tydligt.
Och man märker även det på typsnitt och sånt som man använt i menysystemen, och när alla de här olika actsen kommer fram så är det, liksom, det är väldigt stilistiskt skrivet. Mm. Och just din framtidsvision som du pratade om lite där, John. Att just Apple är väldigt liksom inne.
Mm. Precis, ja, de tog över världen till slut.
Ja, verkligen.
Ja.
Det finns även en del andra gulliga saker med spelet också. Och det jag kommer att tänka på främst är ju Sunny.
Mm.
När hon står och steker de här äggen till exempel. Och jag minns första gången man såg kameran filma mot stekpannan när äggen skulle ner och stekas. Och jag bara, alltså är det här på riktigt eller är det ett videoklipp? För det är så sjukt snyggt animerat.
Ja.
Jag vet inte, vi är fortfarande lite oense om det är liksom ett riktigt klipp.
Jag tror fan att det är på riktigt, alltså, för det, annars är det ju fruktansvärt snyggt. Alltså.
Om det är det så är det före sin tid där också. Alltså.
Ja, jag är ganska säker på att det är animerat faktiskt.
Ja, men just de här Sunny-grejerna, jag kan tycka att det är lite nonsens-grejer också som är inslängt. Liksom, med tanke på att cutscenes redan är så jävla långa så slänger man massa konstiga scener med massa konstiga karaktärer, varav Sunny är en av de sämsta skulle jag vilja säga i alla fall. Visst, hon är söt, men det är så här, det, är liksom, det ger ingenting riktigt.
Hon har inget bra utseende. Hon är väldigt, alltså, hon ser nästan vuxen ut i ansiktet.
Mm. Men det är alltid svårt att göra barn också.
Det är jättesvårt. Sen ska hon bara vara typ 7-10 år gammal.
Ja, exakt.
Och det är lite ologiskt.
Hon är nästan som en liten vandrande reklampelare också för Sony. För om man kollar på briefingen till exempel, man kan ju styra kameravinklarna där också. Och det är faktiskt väldigt, väldigt snyggt gjort. Ja. Och man kan välja vad man vill titta på. Men när hon sitter i köket så står ju en PS3 på bordet ganska klart och tydligt. Ja. Och sen sitter hon även och spelar på en PSP också ganska försiktigt. Det är också så här bara, Sony bara yes.
Vem spelar på en PSP 2014?
Exakt. Smutsigaste konsolen som någonsin gjorts. Typ.
Ja.
Men annars så tycker jag också att den här briefing-scenen är väldigt, väldigt häftigt gjord som sagt. Men du då, Storjan, vad har du för ljusglimtar från Metal Gear Solid 4?
En av mina absolut största ljusglimtar är faktiskt Octocamo.
Mm.
Och det är ju den här oljedräkten då han har på sig.
Olja.
Den ser jävligt cool ut. Och det otroliga med den är ju då att den, precis som en kameleont, ändrar färg med det du rör vid.
Mm.
Så om Snake stannar en halv sekund mot en vägg till exempel som är murfärgad, då blir han murfärgad.
Ja.
Och det här tar ju bort då det här problemet som var i Metal Gear Solid 3 med camo. Man var tvungen att gå in i en meny varje jävla gång.
Precis, det är det här som det skulle varit från början i Metal Gear Solid 3, känner man verkligen. Liksom.
Ja.
Precis, för att jag skulle vilja säga att i det här spelet så behöver du inte gå in i menyn en enda gång.
Nej.
Du väljer vapnen du tycker bäst om och så har du din camo och så kan du spela hela spelet utan att bryta en enda gång.
Ja, man kan väl till och med spara camos, eller hur? Ifall man har lagt sig på asfalt så att dräkten har fått asfaltsfärg en gång. Mm. Då kan du gå in och spara den ifall du vill och hålla på och mecka i menyn. Jag har aldrig någonsin gjort det visserligen, men det går att göra det ifall man vill.
Stämmer, du kan faktiskt ställa in dem manuellt när du ska välja camo. Precis. Du kan välja bland dina kamouflager, så kan du välja auto och manuellt. Ja, och väljer du manuellt så kan du nog välja dem då sparat. Stämmer.
Ja, för man låser ju dessutom upp lite så här specialkamo när man klarar spelen och sånt där också. Mm. Bland annat Altairs kappa från Assassin's Creed kan man ju gå in och välja.
Precis, och i Mellanösterområdet är man helt inkognito då.
Ja, just det. Det är ganska coolt faktiskt.
Sen är det ju ballt också, för man får även face camo. Då är det en huva då man sätter på sig, så man får ännu mer högre procent på sin camo.
Just det.
Och man kan bli helt inbländad i bakgrunderna, och det är så jävla coolt. När man sitter på vissa ställen, då ser man knappt sig själv.
Fan vad häftigt.
Och det är ju verkligen det här med att, i och med att det är ett ställt spel, så är det så otroligt häftigt att man verkligen får bli helt osynlig.
Precis, och det är en scen ganska tidigt i spelet där man ser... Det står liksom, jag tror att det är tre stycken statyfigurer på en liten så här pedestal. Och när fienderna går förbi, då kan du hoppa upp och ställa dig bredvid de där statyerna. Och då liksom triggas automatiskt en liten så här scen där Snake ställer sig som en staty och liksom bländar in med de andra två. Och så håller han då på könet på den ena statyn. Och ifall man tar på den för många gånger så trillar den av också.
Och Snake ställer frågande bara, what the hell is
going on? Ja, exakt. Kojima strikes again. Och
ja, kan man säga. Men inte nog med den här coola direkten då, så är det faktiskt så att det här spelet har en rejält uppgraderad kontroll.
Ja. Mm.
Solid Snake kan röra sig hur som helst. Han kan gå crouched, han kan krypa, han kan göra den här ålningen som ser obscen ut.
Mm.
Och han kan ligga på rygg och kråla bakåt.
Mm.
Och det är så jävla coolt när han rör sig bakåt. För om man rör sig mot till exempel en skyttegrav underifrån, så kan du krypa på ryggen bakåt. Och sen när du rör fram så kan du kasta en granat från liggande. Och sen bara se dem explodera och fortsätta krypa vidare. Det är total kontroll.
Det är också roligt när man har gått runt liksom och crouchwalkat en stund, att Snake är så gammal. Mm. Han börjar bara stöna och så här, ta sig själv på ryggen. Jag klarar inte att gå så här länge. Liksom. Det är så häftigt.
Det är en underbar detalj.
Sen får man inte heller glömma att CQC också har uppdaterats en del i och med kontrollschemat. Just det att du kan ta tag i en fiende och inte bara stå stilla, du kan faktiskt sätta dig och fienden följer med, och du kan också lägga dig och strypa dem genom att du ligger på.
Precis. Där har jag lyckats kunna göra några riktigt snygga kills ibland. Om man såg en halv hög wall, chest high wall som det kallas i spelet, så tar du en stryptag, dra personen och så sätter du dig över honom. Alltså så han ligger på mage och du ligger över honom.
Mm.
Och så stryper du honom till döds medan fienderna går precis bredvid över den här chest high wallen. Så där har jag kunnat få till några riktigt fina kills.
Det är som en riktigt grym Steven Seagal-film alltså.
Absolut. Du säger det som att det är någonting dåligt.
Ja.
Nej, men kontrollen som sagt är otroligt uppdaterad. Och det som det här spelet gjorde bra var ju också att det switchade mellan att kunna vara stealth och köra full rulle kanelbulle.
Mm.
För att de tidigare spelen skulle man ju vara stealth, annars var en alert face. Och alert facen finns fortfarande här, men kontrollen är så jävla bra så att det känns bra när man röjer också. Mm. Det är otroligt bra tryck i vapnena och du kan switcha shoulders och allt sånt där.
Sen bytte de också ut kontrollschemat för just när du skjuter. Istället för att hålla in R1 och trycka på fyrkant till exempel, så bytte de ut att du siktade med L1 och skjuter med R1 istället. Vilket de har behållit än idag. Och det är ju så 10 gånger mycket bättre sätt att skjuta på. Alltså.
Absolut. Och det här gör sig otroligt påmint i en av de coolaste scenerna i hela spelet. Det är när man är med Meryl första gången och hennes Rat Patrol, en liten elitstyrka. Då blir man upptäckt av The Frogs, som är Liquid Ocelots privata armé.
Mm. Typ samurai, ninja gubbar på något sätt.
Ja, med P90 och martial art moves.
Ja.
Men det som är coolt då är i alla fall att det kommer nästan en oändlig mängd fiender mot er. Och när man rör sig då med den här Rat Patrol, som är otroligt tajta, de rör sig synkroniserat och tillsammans, så hör man liksom kommentarerna medan man slåss och kickar ass.
Mm.
Så hör man att soldaterna börjar förstå att det här killen är inte att leka med.
Exakt.
Snake. Och Meryl säger till och med innan fighten, we have a legendary hero among us. Try not to choke. Det är en sån mäktig kommentar. Då känner man sig så cool att verkligen att Solid Snake har varit med hela livet och fightats.
Och sen också när du sätter riktigt sköna shots och så räddar några av dem, och kanske om de hamnar i en knivig situation, då langar de också sköna kommentarer. Så, good job, typ, nice shot och sådana grejer.
Precis.
Och det bidrar ju också bara till vilken boss man är. Alltså.
Ja, det är verkligen en cool sekvens. Det är rätt faktiskt.
Mm. Ja, men den är ju bara så häftig också, just att de kommer så oändligt många. Och det känns som att ni stormar ner för byggnaden. Och den känns nästan som den här trappsekvensen i Metal Gear Solid 1. Nästan oändlig, att ni kommer aldrig komma ut, men det är hela tiden tempo. Så det är en otroligt bra actionsekvens.
Och som du sa också, Jonas, alltså, de rör sig väldigt synkroniserat och snyggt tillsammans, och det känns faktiskt legit. Det känns inte som du spelar med typiska AI. Alltså.
Nej. Och det här kan man ju säga nästan är den första riktiga råröjs actionsekvensen i hela Metal Gear Solid.
som sker mitt i ett uppdrag. Precis. Det har tidigare funnits partier, men det här är liksom, det är en del av spelet kan man säga.
Ja, just det.
Och det känns otroligt coolt.
Jag spelade faktiskt om den väldigt nyligen och jag måste hålla med om att det är en av de bästa scenerna i spelet faktiskt.
Och grejen är, i den här sekvensen använder jag mitt mest trogna vapen och det är M4. Mm. Det som är så otroligt coolt med vapnen i MGS4 är ju att du kan customisa i princip hur du vill.
Ja.
Mm. Men inget vapen är lika customizable som M4.
Ja.
Du kan sätta 2 olika grips,
ja.
Du kan sätta flashlight, ljuddämpare, du kan ha red dot, iron sights, scope. Det är otrolig mängd variation, så egentligen är det det enda vapnet du behöver i hela spelet.
Alltså hur ofta drar man på en flashlight på ett stealth-spel? Alltså, jag tror aldrig jag har gjort det. Alltså.
Nej, jag håller med. Det är helt poänglöst.
Och sen är det så jävla, jag tycker en sak är lite jobbigt med vapenmodifikationer i det här spelet. Jag håller med om att det är jävligt coolt inslag, men det är så jävla segt att gå och liksom samla på drabbing points. Speciellt om man ska köpa riktigt dyra tillbehör eller vapen och man måste liksom gå och samla massa vapen för att få upp poängen tillräckligt mycket för att kunna köpa grejer.
Ja, just specialvapnen kanske är lite jobbiga att spara ihop till. Men annars tycker jag att systemet funkar rätt bra faktiskt.
Det är väl okej.
Okay. Vapnena spelar dock ingen roll mot spelets absolut bästa sekvens. Och det är slutfighten mot Liquid Ocelot.
Mm.
Alltså jag är ju extremt förtjust i hand-to-hand-fighterna i Metal Gear-serien. Och det här är ju liksom the granddaddy och master of all fight scenes. För att man går igenom hela spelseriens saga kan man säga i fighten. Så det blir ju verkligen en riktigt cool sekvens att man plötsligt får styra någonting helt nytt på slutet.
Mm.
Och fighternas musik ändras ju med tiden. Så först möter du Liquid i sin form som han är nu, alltså Liquid Ocelot. Och sen switchar han då till att han är Liquid från Metal Gear Solid 2. Och då är det den musiken. Och sen blir det till slut Ocelot på slutet. Och då är det Metal Gear Solid 3-musiken.
Mm.
Så det är bara en otrolig häftig resa genom spelen.
Mm, och även livmätarna byter ju färg också. Så det blir exakt som det var liksom i, som du säger, de spelen.
Mm.
Och det är också en sån här kul liten detalj som har slängt in där. Jag tycker dock, jag ska inte vara allt för negativ här, men jag tycker dock att den fighten också känns lite styltig. Det känns nästan som en quick time event. Alltså, det är lite så här stiffa animationer och så här. Och, alltså, jag håller med om att den är otroligt häftig och otroligt cool tanke, men den är inte helt optimalt genomförd. Jag skulle nästan vilja säga att Liquid Fighting i Metal Gear Solid 1, den är typ bättre animerad än den här. Alltså för det är en blandning av fighting och att man hamnar i cutscenes hela tiden. Och ibland vet man inte vad man påverkar själv. Liksom. Det känns lite för skriptat nästan på något sätt.
Men en riktigt skön flashback i alla fall. Om
absolut, verkligen. Jag håller med dig.
Jo, och jag kan säga så här att filmsekvenser som är innan fighten och efter fighten är så väl koreograferade så Hollywood borde köpa en struthatt och ett block.
Det håller jag med
om.
Det håller jag med om.
För att alltså, det de gör där, alltså, det har jag aldrig sett på film. Så snyggt är det. Och den emotional impacten det har, just att de här två då, som är gamla gubbar, att de slåss då till sista bloddroppen. Mm. Och man känner verkligen att man har liksom gått på knäna på slutet. Och att det här är det sista kraften Solid Snake har.
Mm.
Och det tycker jag verkligen får fram med den fighten.
Mm. Det finns till och med en så här roligt easter egg där ifall man blir tillfångatagen av Ocelot bakifrån. Så ger han Snake en puss på kinden.
Ja.
Det är så här enormt konstig detalj de har slängt in där.
Men det är ett snyggt tecken på, för att som sagt, Liquid Ocelot är ju en fake. För att Ocelot är ju medvetet valt att vara Liquid.
Mm.
I Metal Gear Solid 2 är han verkligen Liquid.
Ja.
Sen har han ju tränats till att bli en doppelganger.
Ja.
Och det har gjort ett medvetet val. Och det tycker jag sipprar igenom lite, till exempel den här pussen. Och sen när han ligger döende på rygg, när Solid Snake ligger över honom, då säger han ju faktiskt "You're pretty good." Och då är han tillbaka som Ocelot.
Ja.
Och sen dör han.
Ja, just det.
Det är en perfekt avslutning.
Det är väldigt fint faktiskt.
Men du då, Victor, vad har du för ljusglimtar från Guns of the Patriots?
Ja, jag skulle vilja börja med en scen då som är både en ljusglimt och lite sådär i efterhand, så vet jag inte, liksom, jag omvärderat den lite. Mm. Men nu pratar jag från första gången man upplevde det här. Och det var när man kom tillbaka till Shadow Moses.
Mm.
Det var så otroligt coolt att se det i den här nya liksom, Metal Gear Solid 4-motorn.
Mm.
Och det var ju en rejäl fanservice där. Alltså.
Mm.
Att man ju skulle gå och återuppleva gamla moments från det första spelet.
Ja.
Runt om där. Tyvärr så var det lite nedsvärtad av Twin Snakes-versionen på något sätt.
Ja, det som var synd där var ju att i och med att det redan hade kommit en remake av Metal Gear Solid så hade man ju redan varit tillbaks på den basen i ganska fin 3D-grafik.
Mm.
Men jag tycker ändå när man kliver över kullen Och The Best Is Yet To Come kommer och man ser basen. Det är fortfarande...
Man fattar att man är där liksom.
Exakt. Det finns fortfarande en impact.
Ja, men en sak som är väldigt tråkig med Shadow Moses där dock, det är att hela basen patrulleras av robotar.
Ja.
Väldigt irriterande robotar också. Så här, små klot med långa armar på. Och liksom, de är överallt. Det hade varit mycket roligare ifall det var vanliga människosoldater där verkligen.
Och de är i princip odödliga.
Mm.
Och det är så jävla jobbigt då. För att chaff grenades har ju slutat växa på träd, om man säger så. Förut fanns det ju hur många som helst. Men nu i och med att spelet är så mycket elektronik i det här spelet, så har de tänkt, oj, det blir ju lite overpowering om han har chaff grenades, så kan jag bara gå igenom hela basen.
Mm.
Så då har de valt att dela ut totalt, jag tror, 4 chaff grenades i hela spelet.
Och de är ganska svåra att hitta, vissa av dem också. Mm.
Precis. Och de går inte att köpa i ett Rebin shop.
Nej.
Så den här basen blir rätt svår, för att de är som sagt nästan odödliga och de är överallt.
Ja, men det känns som bara en så jävla konstig paniklösning. Bara, oj, vi tar bort chaff grenades helt och hållet så löser vi alla problem. Det är väldigt dålig liksom, efterhandskonstruktion. Men en rolig sak, en callback de har slängt in här, det är att när man kommer till stället i Metal Solid 1 där man bytte CD-skiva, för det var ju uppdelat på 2 CD-skivor på den tiden, då ringer Otacon och säger, ja just det Snake, nu är det dags att byta CD-skiva igen. Och Snake bara, vad fan pratar du om för någonting? Och säger Otacon bara, ja just det, vi är ju på Blu-ray nu, dual layered till och med, så du behöver inte byta skiva, allting får plats på den här liksom. Det är bara så här rolig konversation som också är helt onödig egentligen, men väldigt rolig.
Så ni återigen bara hovar in all reklam, alltså.
Motion för sig själva, ja, absolut.
Det är roligt.
En konstig scen som händer sen efter det, det är att man får ju köra en fight scene mot Vamp.
Ja just det.
Man får äntligen möta honom med Snake.
Ja.
Det som händer då är det största antiklimaxet i hela serien. Det är faktiskt den tråkigaste bossfighten någonsin.
Ja.
För det enda du gör är att skjuta honom. Han hoppar runt. Och du skjuter. Livmätaren går ner.
Mm.
Sen är det för en liten gåta på slutet hur man slår honom.
Ja.
Men det är faktiskt en av de absolut största antiklimaxerna någonsin.
Ja, tråkigt, men alltså. Den följs dock upp av en helt otrolig scen. Som är Naomis dödsscen då, efter den fighten, som den har en enorm emotional impact, och där återanvänder de även enclosure-temat från Metal Gear Solid 1 i en väldigt fet version alltså.
Verkligen.
Det enda tråkiga med den scenen är att Otacon sitter och gråter när hon dör, fast Otacon är inte där in person, han är på den här lilla Mac 2-skärmen liksom. Jag hade hellre föredragit att de liksom såg varandra, det hade gett ännu starkare impact, men att hon just segnar ner ganska långsamt just som den här musiken bara brassar och liksom hela basen håller på att explodera, det räcker ganska bra visserligen alltså.
Ja,
verkligen.
Och sen när man ska fly därifrån sen så kom faktiskt min andra highlight, och det är att man får en strid mellan Metal Gear Rex och Ray. Man själv då som Solid Snake kontrollerar Rex och Liquid Ocelot hoppar in i en Ray. Så får man slåss för första gången med de här stora maskinerna mot varandra. Det är första gången man får kontrollera dem själv och se dem in action nästan. Och det är en jävligt häftig fight faktiskt.
Och det är väldigt tight kontroll också, för att du har ju dels kontroll över alla vapen, laser, missiler, och sen kan du slåss med sparkar. Alltså det känns verkligen som Rex slåss som en människa, men ändå den här tunga tanken. Så jag är extremt förtjust i den fighten jag med.
Men sen svärtas även liksom där Shadow Moses-partiet ner lite grann mot slutet, och det är efter den fighten så åker både Ocelot och Solid Snake ut ur sina maskiner. Så springer Ocelot iväg och liksom retar Snake lite på ett sånt här, jag vet inte, det känns som en slapstick-konstig scen liksom.
Ja, han vänder sig om och fnissar lite.
Ja, precis, och gör såhär come here med händerna liksom.
Ja.
Det var så jävla fånigt liksom.
Ja, det är lite märkligt faktiskt.
Och så kommer det här stora skeppet Outer Haven upp, som åker in mot Snake, och då hoppar Raiden in och liksom tar emot hela vikten av det här helt jävla gigantiska skeppet med sin rygg och räddar Snake. Det är bara så här, okej, så jävla stark är han väl inte.
Nej, han har ju ett exoskelett på sig.
Ja.
Och sen, märkligt nog så, när han har skyddat Snake med sin kropp, så faller han ju, han krossas ju av skeppet och åker ner till botten.
Ja.
Hans svärd sitter kvar i stenen,
ja.
Och elektriciteten svalnar,
ja.
Och alla ropar på radion, no, no! Ja. Det är det perfekta dödssekvensen.
Ja, men ändå så kommer han tillbaka senare i spelet. Alltså, Kojima vågar inte ta de här besluten att döda honom där, så det är synd. Mm. Och en annan ganska konstig sak är att Outer Haven pryds av en form av Mount Rushmore-monument på utsidan.
Ja,
med alla kloner av Big Boss, och även Big Boss istället för amerikanska presidentansikterna. Liksom.
Ja,
det är också bara en så här fånig grej. Det är inte ens roligt eller häftigt. Det är bara så här stort jävla what the fuck moment. Liksom.
Ja. Ja, faktiskt.
Sen är det ju ganska tråkigt att det är inte så många memorable bossar i det här spelet.
Nej.
Men en som jag tycker om lite grann i varje fall, det är Raging Raven.
Mm.
För den bossen är ganska utdragen. Man åker genom gatorna då i en stad som verkar vara baserad på Prag i östra Europa.
Mm.
Och liksom jagar en van som innehåller ett föremål som du vill ha tag på.
Just det.
Och Raging Raven och hennes trupper flyger över dig från någon form av så här vingar och jetpacks. Så man jagar dem liksom hela vägen upp i ett ganska stort typ klocktorn.
Mm. Just det.
Där man konfronterar då Raging Raven head to head. Och det jag tycker är coolt med just henne, det är att hon verkligen uttrycker sin känsla av rage.
Mm.
Till skillnad från alla andra bossar som känns lite så här luddiga liksom.
Ja.
Hon verkligen låter så här förbannad och skriker bara let me see your rage och bara låter helt jävla galen. Så den bossen tycker jag faktiskt är rätt ball. Och att de flyger runt på liksom det där jetpacket.
Mm.
Dock så blir den fighten ganska enkelt ifall man har spelat spelet en gång och låst upp 50 cal, eller hur stod hon?
Ja, när man står med 50 cal uppe på klocktornet tror jag bara vänta på att de kommer framför dig och sen tar du egentligen över på en minut.
Ja, hon har inte mycket att säga till om där inte. Alltså. Men sen det finaste scenen i hela spelet, det är ju när Big Boss kommer in på slutet.
Mm.
Den scenen är ju som jag sa väldigt lång. Men den försöker knyta ihop alla trådar i spelet.
Mm.
De bara rabblar upp allting på en och samma gång. Och det är ju självklart bra att de knyter ihop allting. Men jag skulle föredra ifall de hade sprinklat upp det liksom under hela spelet. Hade de löst lite storytrådar lite här och där istället för bara boom, allting i slutet. Men när Snake till sist försonas med liksom sin far och Big Boss säger sina otroligt vackra sista ord. This is good. Då kan man inte låta bli och nästan fälla en liten tår. Alltså.
Och det här avslutar ju det här lite konstiga men ändå lite underbara Metal Gear Solid 4 som vi alla tre har lite blandade känslor kring.
Ja, precis.
Men det finns ju en sak till att prata om och det är ju det som försiggår under menyn.
Mm, och det är ju faktiskt att Solid Snake står och förbereder sitt självmord i menyn.
Ja.
Mm. Och på slutet där så får man ju se den scenen. Han sätter sig på knä med pistolen i munnen.
Mm. Ja.
Och jag vet inte hur ni känner, men jag känner faktiskt att han borde tagit sitt liv.
Ja, absolut.
Alltså riktigt säger att Kojima ville att Snake skulle ta livet av sådär.
Mm.
Mm.
Och jag tycker faktiskt att de borde ha låtit honom göra det.
Ja.
Mm.
Men de säger att Konami ville liksom behålla den här karaktären ifall de skulle göra spel med honom framöver.
Mm.
Och det kan man ju förstå, men det känns som att Kojima la in en liten hem där.
Mm.
För efter texterna så kommer en liten sådär dialogscen där man ändå förstår att Snake kommer dö några år senare. Så han är ändå på väg att dö liksom, så då kunde de lika gärna dödat honom där. Kojima har redan försökt för Konami ändå liksom.
Men som du sa Victor, att han borde sprinklat hela det där snacket han och Big Boss har över resten av spelet.
Mm.
Och då skulle det också bli ett mer impact,
ja,
när till exempel Otacon säger till Sunny, för Sunny undrar var är Snake på slutet. Mm. När de är glada och det är jättefint, och så ser man att Otacon börjar gråta liksom, och tittar mot horisonten och säger Snakes had a hard life.
Ja, precis.
Och den mannen har verkligen haft ett hard life.
Ja.
Han har varit en tool, han har blivit utnyttjad.
Ja, verkligen.
Och som sagt, han har ju den här sjukdomen som gör att han redan är gammal. Alltså det skulle vara så mycket mer logiskt om han sköt sig.
Ja, och det känns ju som att menyn och musiken och allting bygger upp det.
Mm.
Så det hade ju verkligen varit det perfekta slutet för Metal Gear Solid 4.
Året är 1974. En okänd välutrustad armé håller i hemlighet på att ockupera delar av Costa Rica. Big Boss, som nyligen har startat den självständiga militära enheten Military Sans Frontières, MSF, kontaktas av professor Ramon Galvez och hans protégé Paz Ortega. De vill anlita MSF för att bege sig till Costa Rica och utreda arméns agenda. MSF vill inte ta sig an uppdraget då Big Boss identifierar Galvez som KGB-agent. Men när Paz plötsligt spelar upp ett nyinspelat kassettband innehållandes den avlidne The Boss röst förändras läget och MSF accepterar uppdraget. Thank you.
Metal Gear Solid Peace Walker. Det underskattade spelet som borde ha hetat Metal Gear Solid 5. Det var dessutom otroligt modigt av Hideo Kojima att utveckla det här spelet till PSP.
Spelet fick ju verkligen dock ett helt unikt upplägg och bröt ju ny mark för hur Metal Gear-formulan skulle liksom bli i framtiden. Mm. Upplägget liknar ju inget av de tidigare spelen alls. Alltså.
Nej, det är helt annorlunda.
Man får ju själv välja i vilken takt man vill köra huvuduppdragen till exempel. Och uppdragen är till och med uppdelade så att du liksom klarar en liten episod så låser du upp nästa och när du klarar den så låser du upp nästa hela tiden. Mm. Sen låser du även upp lite side-ops som du kan göra vid sidan av. Som inte direkt påverkar handlingen men det liksom förstärker din armé och du kan få fördelar sen då utanför storyn som du kan använda i storyn sen när du spelar vidare.
Sen har du också en otroligt tight story då den är så himla fokuserad om du väljer att ta det spåret. Och jag skulle säga att det är en av de viktigaste och en av de bästa stories också i ett Metal Gear-spel.
Mm. Jag skulle vilja säga att det är en rätt så konventionell story. Mm. För hela upplägget är att Big Boss får det här bandet där i början. Mm. Och då, det sätter igång liksom ett mysterie som man får följa då i episodform. Och det gör att hela spelet känns väldigt tight.
Och det är just kanske därför som Hideo Kojima utvecklade det här spelet till PSP. Just för att det är tanken att du ska ta det i korta sittningar. Men Storjon, vad har du för minnesvärda moment från Peace Walker?
Alltså det, när jag tänker tillbaka på det, det jag minns mest är det otroliga samlandet. Det finns så fruktansvärt många items och weapons. Mm. Alltså det är över 100 vapen. Mm. Och alltså det finns ju olika varianter av alla vapen.
Ja, det känns nästan oändligt. Alltså.
Ja, men det är helt vansinnigt. Det finns olika levels av varje vapen. Mm. Och vissa vapen har ljuddämpare, vissa får tillägg. Och det är verkligen det här med accessoarer. Och sen också så är det häftigt med items. För att spelseriens signum är ju cardboard box. Mm. Och det finns ju en hel drös med olika cardboard boxes här.
Konstiga varianter liksom.
Ja, ja, det finns till exempel en box tank. Mm. Då har det blivit en liten tank. Ja. Det ser rätt gulligt ut när man sitter i den faktiskt. Ja. Och sen finns det ju love box som har lite oanade följder.
Om man kan krypa in där med en kompis och börja lådan skaka lite grann. Det är osäkert vad som händer där inne.
Det är så äckligt, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså, det är just det här som är det enda negativa med Hideo Kojimas spel. All den här sexismen och den jävla kåtheten på romantiska moment hela tiden.
Ja, fast du kan ju krypa in där med en kille eller tjej liksom.
Ja,
så det är helt fritt.
Men det är helt onödigt.
Men när jag tänker tillbaka på roliga grejer så tänker jag också på en väldigt cool cutscene. Mm. Och det är när Big Boss ska ta sig fram till Dr. Strangelove när han träffar henne första gången. Mm. Då är det en hel drös med soldater mellan honom och Strangelove. Och Strangelove är extremt arrogant och bara säger att ta bort honom. Mm. Och Big Boss ger sig fan på att ta sig fram till henne. Och det är så otroligt häftigt för cutscenen är en quick time event kan man säga.
Ah, just det.
När Big Boss helt enkelt bara liksom tar sig igenom vakterna en efter en.
Med CQC.
Med CQC. Och det är en sån lång sekvens. Och ju längre man kommer i den så kommer man närmare och närmare Strangelove och en filmruta som etsat sig fast på mitt minne är när de filmar Strangeloves ansiktsuttryck när hon ser, hon börjar krackelera och börjar förstå att oj, oj, han kommer närmare. Mm. Och så samtidigt visar de på delad skärm Big Boss ansiktsuttryck. Mm. Att han ler och går i en krypande ställning och gör sig redo för en attack. Mm. Men istället tar han sig bara fram till henne, ställer sig mitt framför henne och tar hennes nyckelkort som hänger på bröstet. Mm. Och så stannar han där och låter sig själv bli tillfångatagen. Mm. Och det är bara, jag tycker den definierar hur hård han är.
Ja, han bara bevisar vem som är boss. Liksom.
Han bara, exakt, han visar vem som är boss. Han tar sig igenom vakterna som vatten. Mm. Och just det här leendet, han är full kontroll. Ja. Och hon blir nervös, den här coola tjejen. Ja. Och sen tar han bara kortet och låter sig bli tillfångatagen. Så den,
ja, det är en häftig scen faktiskt.
En iskall alltså.
Ja, en riktig iskall scen. Ja. Sen minns jag en otroligt bra bossfight. Och det är den absolut sista i hela spelet. Mm. Det är när man möter Peace Walker, den stora tanken då.
Ja, oh, det är mäktigt.
Så grymt.
Ja, det är otroligt och det är också sådär coolt att det är flera stages på den fighten. Mm. Mm. Och hela spelet har ett fantastiskt tema. För över den här tiden så har ju de slutat använda det berömda Metal Gear-temat. Mm. Mm. Och alla vi var ju väldigt nervösa sådär, liksom, vad ska de använda till det här spelet om de inte ska använda den? Mm. Och då har de då gjort ett Peace Walker-tema som är episkt bra. Mm. Och jag väntade på det under hela spelet för det kom liksom små hintar här och där och det var jävligt häftigt. Ja. Men det absolut bästa partiet i låten loopas under Peace Walker-fighten.
Under klimaxet.
Alltså, ja. Och exakt klimaxen på låten. Ja. Och jag var ju verkligen i himmelriket. Alltså jag bollade alla vapen och det var en svår fight minns jag första gången. Ja. Ja. Och just de här olika stagerna och det är ju The Boss-röst som kommer ur Peace Walker. Så det känns som att man slåss mot The Boss igen.
Ja, just det.
Och med den här otroliga musiken som bara pikar hela tiden och loopar, loopar. Så det är ett otroligt fint minne, just den fighten.
Verkligen.
Och en annan häftig grej är ju faktiskt co-op.
Ja. Mm.
För det är ju första gången i Metal Gear-serien det här är med.
Mm. Ja, och det är någonting som vi bara har drömt om innan liksom. Så mycket precis. Metal Gear som vi har spelat på varsitt håll.
Precis.
Och det här blev ju första gången som vi alla tre fick spela Metal Gear Solid tillsammans också.
Mm. Det var magiskt.
Ja, verkligen.
Och som sagt, bossarna är ju roligast, för då kan man vara upp till 4 personer.
Mm.
Så man verkligen samarbetar, en tar och skjuter tanksen, en tar gubbarna.
Mm, precis, och vissa sådana här extra upp tanks. Och bossar, de är så jävla svåra också. Så det är jävligt svårt att ta dem själv. Man måste nästan köra co-op. Och då är det kul att ha er vid sin sida. Alltså.
Men det som är coolt också med co-op är ju att man trodde ju att det här skulle bli en standing point i Metal Gear.
Ja.
Men nu inför Metal Gear Solid 5 så verkar det inte finnas med.
Nej. Det känns jävligt trist faktiskt.
Det är helt sinnessjukt, för det verkar vara perfekt upplägg.
Precis, det är ju samma upplägg i Phantom Pain som i Peace Walker.
Mm.
Så det vore ju perfekt.
Och det är också en av de anledningarna till att den här delen i serien är så otroligt viktig. För det är så himla många nya element som introduceras, och det är också en otroligt viktig del av storyn som binds ihop.
Mm.
Förutom Peace Walker, vad tycker du om spelets andra bossar, Victor?
Alltså bossfighterna i Metal Gear-spelen är ju oftast höjdpunkterna, liksom klimax på en sekvens.
Ah.
Och bossfighterna i det här spelet, de är lite hit and miss skulle jag säga. Alltså.
Mm.
För det första så möter du bara maskiner.
Mm.
Och det är ju stora då Metal Gear-liknande robotar, men även de här tanksen som vi pratar om lite då och då.
Mm.
Och det blir nästan som minibossar liksom, att det kommer en tank som är omgiven av massa vakter, eller en helikopter som är omgiven av vakter.
Ah.
Så ska man välja ifall man vill skjuta vakten eller helikoptern och så vidare. Men de här Metal Gear-enheterna, de har ju en ganska unik rolig grej i varje fall. Och det är att varje boss sjunger lite så här för sig själv. En väldigt så här spöklik ton.
Mm.
Och det är någonting som verkligen mindfuckade mig i början när man körde det här spelet. Man fattade liksom inte vad syftet var riktigt. Och det kändes bara enormt konstigt att se en så här enormt stor tank komma och nynna på någon så här liten melodi som om den vore ett litet barn nästan.
Ja, det är så häftigt också. Jag minns Puppa, den första Metal Gear-liknande bossen.
Ja.
När den hoppar in på banan, för det är en stor velodrom man är inne i.
Ja. Just det.
Och så liksom den försvinner den ibland. Ja. Och sen när den ska komma tillbaka så är uppe den...
Ja, nästan lite så här, ta-da!
Liksom. Ja. Och sen kommer den ner, det är så jävla gulligt.
Ja, det är så jävla konstigt.
Det är väldigt, väldigt snygga ljud också som de har använt. Alltså de har twistat de ljuden väldigt, väldigt bra tycker jag.
Men sen en rolig scen jag minns också, det är mot slutet av spelet när man har tillfångatagit Sadornov.
Mm.
Alltså han är så jävla sneaky. Alltså.
Alltså jag skulle säga att han är århundradets sneakigaste jävla guy.
Alltså. Ja, alltså det är klassisk Kojima-humor där igen. Alltså för Sadornov rymmer gång på gång på gång. Jag tror 6 olika uppdrag där bara han har rymt nu igen, ringer på Kurdik. Man bara, vad fan är det här?
Och sen är det så jäkla roligt, för varje gång man går på de här banorna för att hitta honom så står han alltid så jävla oskyldigt med ryggen emot och bara... Goddammit, you found me liksom.
Ja, han sitter verkligen och gömmer sig på så här konstiga ställen.
Ja, verkligen. Ja. Vissa gånger runt hörn, eller så ibland ligger han med händerna på huvudet och hoppas att ingen ser honom. Ja. Det är så jävla obvious.
Jävla hemligt.
Ja, och det är även mer sån här konstig humor med spel som är ganska rolig, och det är mycket på de här extra ops då.
Mm.
Mot slutet där får man oftast massa konstiga uppdrag liksom.
Ja.
Till exempel får man möta massa monster från spelserien Monster Hunter.
Ja, just det.
Så man möter liksom en stor dinosaurie som heter Metal Gear Rex typ.
Ja.
Och så ska man döda den liksom. Man får uppdraget av en liten så här kattfigur som kommer och berätta, bara, kan inte du sänka den här liksom? Och jag har inte spelat Monster Hunter, så jag känner inte till karaktärerna så bra.
Nej.
Men det känns jävla wack att ha med det här i ett Metal Gear-spel alltså.
Ja, jag tycker personligen att det är lite övertramp.
Ja.
Att ta in en spelserie så överdrivet hårt.
Men då får man inte glömma att de hade karaktärer från Ape Escape-serien i Metal Gear Solid 3 också.
Det är sant.
Så det är någonting som finns lite i seriens DNA och mixmatchar liksom, på det sättet.
Ja.
Men sen leder även det här till en ganska bizarr scen också. För det riktiga slutet i spelet, då liksom avslöjar Pass att hon är en dubbelagent.
Mm.
Och hon försöker ta då Metal Gear Seek som man har utvecklat på Mother Base och fly.
Just det.
Det som är så konstigt här är att hon sitter liksom i cockpiten på maskinen. Och av någon konstellning så sitter hon i bikini, för hela cockpiten är vattenfylld. Fast hon är över land. Och så har hon så andningstuber på sig, och jag fattar liksom inte vad fan alltså... är det?
Och medan man fightas mot henne så spelas en J-pop-låt.
Just det, det också.
Och det är så osmakligt. Ja. För det här kanske med att hon sitter i bikini är för att det är vattenfyllt. Det kanske kan finnas logik.
Ja, måttlig
logik. Men den här J-pop-låten är oförsvarlig.
Det är mycket som Hideo Kojima gör som är oförsvarligt.
Ja, men just att det här är spels riktiga slut också. Ja. Det är så jävla märkligt alltså. Men Lilian, vad är dina starkaste moments från det här spelet då?
Det jag blev fascinerad över är att det, den här med serietidningslucken som det här spelet har, just för att det är byggt för PSP, tyckte jag fungerade så otroligt, otroligt bra.
Mm, det är snyggt faktiskt.
Ja, det är så jäkla snygg artwork och liksom storyn fungerade bara sjukt jävla smakfullt tycker jag.
Den här serietidningslucken började ju Portable Ops, det här lilla sidospelet som kom mellan de här Peace Walker och Metal Gear Solid 3 som berättar storyn där. Och där är ju stillbilder, men i det här spelet så är det stillbilder med rörlighet i. Mm. Det är så jävla coolt gjort tycker jag.
Ja. Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt och säga att det kommer från de här novellerna som släpptes till PSP.
Just det.
Där de hade liksom, de gjorde exakt samma stil, reenactade de hela Metal Gear Solid 1 och sen släpptes även tvåan också, men vi fick den aldrig hit i Europa tror jag. Men där var det samma sak, stillbilder som rörde lite på sig sådär, och jag tror de kom underfund med att det var en ganska häftig stil och därför anammar de den då i Portable Ops och även i Peace Walker.
Ja, men jag tycker ändå det funkar väldigt, väldigt bra på PS3 också. Så trots att det är utvecklat som sagt till PSP så är det ändå jävligt snyggt på PS3 också.
Mm.
Sen en annan cool game i det här spelet tycker jag, det är ju hela den här Motherbase-utvecklingen.
Ja,
för att
genidrag.
Ja, verkligen ett genidrag, och det är ju så helt nytt för hela Metal Gear-serien just där att du kan grinda och grinda om och om igen vissa typer av uppdrag bara för att få samla nya och bättre soldater till din Motherbase.
Det blir som ditt eget Metal Gear dockhus.
Precis. Ja, precis. Och det finns ju en del roliga saker där, till exempel det finns ju det klassiska mässhall liksom. Man bara kollar igenom sina gubbar, bara okej, du har ingenting där, och det var mässhall rakt in. Alltså hur många gånger har man sagt det?
Ja, för det är det som är så kul, att man har olika departments på Motherbase liksom. Man har en research and development enhet och man har, som du säger, mässhall där de bara står och lagar mat hela dagarna och sen har man en combat unit och sånt. Så när man rekryterar nya personer så får man liksom fördela dem enligt deras egenskap i de här olika avdelningarna, och det som är roligt är att man även kan rekrytera Hideo Kojima himself under ett mission.
Precis, och en annan minnesvärd grej är ju också när man väl har gått igenom alla, bara, det finns ju alltid folk som man liksom inte vill ha, och just när man bara trycker på dem, bara discharge, så bara you're fired!
Ja, så jävla hårt alltså. Ja, det är så jävla, jag skulle inte vilja bli sparkad av Big Boss alltså.
Nej, alltså det är fan ovärdigt. Men någonting annat som är helt annat än ovärdigt är ju slutet i Peace Walker.
Ja.
Och jag måste nog säga att det är ett av de bästa sluten i ett Metal Gear-spel någonsin. När man har besegrat Peace Walker och boss själva AI-system dör, men att hennes kroppsliga ande i själva maskinen börjar vandra ut i vattnet och dräpa sig själv.
Precis.
Samtidigt som man hör den fantastiska musiken. Alltså, den gåshuden jag hade, det var fan länge sedan jag fick det. Alltså.
Ja. Den filmsekvensen som är precis innan det, när en missil avfyras från Peace Walker som är på väg mot, jag tror det är USA, och Big Boss måste stoppa den.
Mm.
Och det innebär att han måste ringa till The Joint Chief. Det stora mötet som har samlats för att de har sett att missilen är på väg. Och Big Boss är den enda som kan stoppa det här och berätta vad som verkligen har hänt. Så han ringer dem och säger, this is Big Boss.
Ja, just det.
Och det som gör det extra emotional är att hela spelet har han kämpat mot att vara Big Boss. För han vill inte vara det. Han har fortfarande The Boss minne fast i huvudet.
Precis.
Och där då tar han kontroll över sitt öde. Och liksom verkligen identifiera sig som Big Boss och styr upp hela situationen när de skiter på sig och bara, okej, vi litar på dig.
För när The Boss AI tar över där och går och dränker Peace Walker-enheten i vattnet, så är det väl en ganska fin debriefing kan man säga av Strangelove. Hon pratar liksom om The Boss spirit, och då tar även Big Boss av sig sin bandana som han har hållit kvar från The Boss och kastade iväg den i vinden liksom.
Så jävla vackert.
Ja, det är så otroligt fint. Jag blev helt vattnig i ögonen och jag fällde nog en hel del tårar alltså.
Det tror jag nog att jag också gjorde.
Ja.
Och med det här slutet så ser man ju också Big Boss förändring. För efter det här riktiga slutet med Pass, när man har besegrat Metal Gear Seek, så håller Big Boss ett stort brandtal för sina trupper. Och då kan man för första gången se i hans karaktär en aggressivitet och en känsla av att jag är ledare för någonting stort, och här kan man börja känna att Outer Heaven då formas på riktigt.
Det känns som att det här spelet verkligen var utvecklat med tanke på att det skulle komma en uppföljare som knöts an till den här storyn. Han lämnar liksom inte så många lösa trådar, utan de trådarna han lämnar, de är helt rimliga. Liksom man vet nästan att han har svaret på dem redan innan det här spelet är slut.
Mm.
Och det är ju otroligt lovande då inför The Phantom Pain.
Året är 1975. MSF förbereder sig inför en inspektion av FN då de misstänks inneha kärnvapen. Mitt under förberedelserna får Big Boss information om att Paz överlevde Peace Walker-incidenten ett år tidigare och att hon hålls fången på den hemliga militärbasen Camp Omega. Situationen förvärras då MSFs yngsta medlem Chico försöker rädda Paz på eget bevåg och även han blir tillfångatagen. Då både Paz och Chico besitter kritisk information om MSF bestämmer sig Big Boss för att infiltrera Camp Omega och frita dem.
Metal Gear Solid, Ground Zeroes. Ett glorifierat demo eller en värdig prolog?
Alltså det är svårt att säga någonting annat som liksom super Metal Gear-fan än att vi tyckte att det levererade i varje fall när det kom.
Definitivt.
Det stora misstaget var ju att de som tycker illa om det här spelet är de som inte kan något om Metal Gear.
Mm,
och då ser de ju bara att ett spel på en hylla och det kostar 250 spänn och bara, oh, billigt spel, tar hem det.
Mm.
Och main storyn är klar på 45 minuter till 2 timmar brukar det ta.
Ja, exakt.
Medan till exempel jag, Viktor och även du, Lilian, du har ju också spelat mycket nu.
Ja, verkligen.
Vi är uppe i nästan 20 timmar.
Ja. Mm.
Och jag menar, 250 spänn, 20 timmars spelglädje. Jag är såld.
Det är också därför som det vi har pratat om tidigare med Peace Walker, att det var så himla viktigt. För jag tror att väldigt många missade det spelet.
Mm.
Och då blir det här spelet helt ologiskt. Och det blir även Phantom Pain också. Så att, återigen så är det ett otroligt viktigt spel att spela igenom först.
Ja, alltså jag tycker man märker det ganska tydligt om man kollar på liksom message boards och sånt online. Mm. Att det är väldigt många som hoppar över Peace Walker.
Ja.
Och då fattar man inte så mycket av handlingen. Och ifall man inte ens vet vem Chico eller Paz är, då tappar man ju hela liksom meningen med själva huvuduppdraget i Ground Zeroes.
Man får heller ingen relation eller knyter an till karaktären också.
Nej, precis.
Det är det som är så himla viktigt.
Men då har jag en fråga till er boys.
Mm.
Kiefer Sutherland, upp eller ner på tummen?
Jag skulle vilja säga upp faktiskt. Till en början med var jag ganska kritisk. Det kommer verkligen som en jävla slap in the face att de hade ersatt David Hayter då.
Mm.
Men man fattar att Kojima vittrade lite Hollywood liksom, och när man får in en ganska stor stjärna som Keither, då förstår jag att han nappade på det.
Ja, och Keither Sutherland är också en av mina favoritskådisar från tiden jag höll på med skräckfilm.
Mm.
Alltså The Lost Boys är en av mina favoritfilmer, uh-huh. Och där är han ju en villain liksom.
Uh-huh.
Spelar badass vampyr.
Uh-huh.
Så att jag är ganska positiv till det här.
En av de bästa voiceworksen han har gjort är ju i Phone Booth, den här lilla filmen med Colin Farrell.
Mm,
han blir inlåst i en telefonkiosk.
Just det.
Och en sniper har sikte på honom. Och det är ju Kiefer Sutherland som har den rösten och är fruktansvärt bra.
Ja, ja,
det är faktiskt coolt. Och som sagt, jag tycker att rösten har växt på mig.
Ja.
I början tyckte jag bara att han lät jävligt liksom slö och bara mumlade sina repliker.
Mm.
Men ju fler trailers och sånt man har sett nu och ju mer man har spelat om Ground Zero så tycker jag att det passar Big Boss karaktär lite grann.
Ja.
Han börjar bli lite äldre, han börjar bli lite nästan trött på livet liksom. Han är helt sådär, mumlar liksom.
Mm.
Så rösten har verkligen växt på mig ju mer jag har hört från den, så jag är otroligt sugen på att se slutresultatet i Phantom Pain när man får höra lite mer snack liksom.
Ja. Sen så kommer jag aldrig glömma heller när Hideo Kojima för första gången visade upp den här nya Fox Engine som är gjord bara för det här spelet och kommande Phantom Pain. Och hur ofantligt snyggt det är och verklighetstroget och realistiskt och hela vädersystemet och allting är bara fenomenalt.
Det är så kul att du säger det där med vädret, för just jag var så imponerad när jag körde det här att för första gången på väldigt länge med Metal Gear känns det som att settingen och vädret och liksom platsen man infiltrerar, allt stämmer. Det är becksvart natt, det ösregnar och det är den här stora jävla militärbasen som ska infiltreras. Ja. Och det är så perfekt upplagt för ett stealth mission.
Ja, och det är kanske därför du gillar det så mycket, för du pratar ju varmt om Tanker också. Just att det regnar, det är natt. Absolut. Alltså det är klara vibbar till att man ville dra det bästa från det liksom.
Ja, precis. Och med tanke på hur mycket vi körde Tanker-demot när det kom och att det här är ungefär lika långt som Tanker så går det faktiskt att dra ganska klara paralleller emellan här. Men det man inte får glömma, det är ju att det här är, liksom, det är ju en prolog till Phantom Pain. Mm. Nu vet vi inte hur det kommer bli. Vad vi har hört så kommer ju inte Ground Zeroes vara med i Phantom Pain överhuvudtaget.
Nej.
Så ifall man inte köper det här, då missar man ju hela liksom, upptakten till handlingen i själva huvudspelet sen. Mm. Och det blir jävligt tråkigt om man säger så.
Jag tror dessutom att det här Ground Zeroes kommer att växa på en ännu mer när man väl har spelat Phantom Pain. Ja, så tror jag att den kommer ha en klarare liksom, del i serien. Mm. Och säkert en möjlighet för en att ta upp och spela om det igen efterhand.
Ja, absolut, och man får ju tillgång till den här banan i varje fall i huvudspelet då, ifall man äger Ground Zeroes, alltså inte själva missionet, utan det kommer antagligen att dyka upp extra uppdrag på just den här settingen Camp Omega liksom.
Det är inte omöjligt.
Nej, precis, men jag måste också prisa introt på Ground Zeroes. Det är så jävla groundbreaking, alltså att allting är filmat i en enda svepande kamerarörelse. Det är enormt häftigt. Det är precis som filmen Birdman.
Precis, och det ska väl även Phantom Pain också till viss del göra, eller?
Ja, exakt. Mm. Och Kojima har sagt att han är väldigt nyfiken på att se liksom hur folk kommer reagera på det. Och av det jag har sett hittills så jag är väldigt nyfiken på hur det kommer bli. Alltså det ser coolt ut.
Sen finns det ju också en annan väldigt bra anledning också till att använda Night Vision i det här spelet.
Ja, det är helt magiskt. Alltså, alla Metal Gear-spel har ju alltid haft Night Vision. Men det kanske har varit på en sekvens i hela spelet man har behövt använda det. Och här när han kommer upp på den här klippan då, den här otroliga one-taken, så har han ju Night Vision på sig. Och det är bara så skönt att se Solid Snake eller Big Boss eller någon av huvudkaraktärerna har Night Vision på sig. Mm. Och det är helt underbar syn.
En annan sak också, om man ska återkoppla till det vi har pratat om i tidigare spel nu, till exempel Peace Walker och Fyran, är ju återigen att kontrollen har ju blivit till perfektion.
Ja, verkligen.
Precis, och till exempel CQC-systemet har ju fått sån jävla fart.
Ja.
För när man kan komma fram till en fiende i det här spelet, då kan man ju liksom börja peppra på R2 som är CQC-knappen. Och då gör Snake en kombination av slag.
Ja.
Och ju mer du pepprar på slagen, desto hårdare ligger han nedknockad.
Ja.
Och när man får in alla fem eller sex slagen kombinationen, så jävla hårt.
Det ser
alltså
verkligen läckert ut. Alltså.
Och plus att man fortfarande kan ta stryptaget och sen då få fler alternativ.
Ja.
Skära halsen, förhöra och allt det där.
Det känns även som att de kommer säkert ha ännu djupare element i det riktiga Phantom Pain. Tror ni inte det?
Absolut, alltså de har ju redan visat moment som inte finns med i Ground Zeroes, så det kommer säkert vara ännu mer än vad vi redan vet.
Alltså antalet animationer i det här spelet är helt mindboggling liksom. Och de har ju slipat på animationerna och saker man kan göra ännu mer till Phantom Pain. Så det ska bli väldigt spännande att se.
Ja, alltså framförallt också nu när du ligger ner till exempel och skjuter, så att oavsett hur du kryper så har du alltid liksom ett läge att sätta ett perfekt skott.
Ja, man har full kontroll verkligen.
Ja, man känner verkligen att man har växt fast i den här kontrollen alltså.
Ja, men annars, vad tyckte ni om det här reflex mode som de introducerade i spelet?
Jag är en stor motståndare till det, för att dels för att du har för alldeles för lång tid på dig att rädda situationen.
Ja. Ja.
Om du blir upptäckt, så jag skulle säga att det är 5 sekunder.
Ja, något sånt.
Och i ett ställspel är det alltså
en evighet.
Evighet, precis. Ja. Så jag skulle vilja uppmana alla lyssnare att om ni är en hardcore Metal Gear-fan, stäng av reflex mode.
Ja, faktiskt.
Men däremot så är det ett ganska genialt sätt att introducera spelet för nya spelare.
Ja, absolut.
För att jag tror att många som kanske inte är lika hardcore som oss eller många andra fans kommer spela med den här funktionen på.
Ja,
och jag tror att det kan underlätta också för dem.
Sen hoppas jag att alla som köper det här spelet och har köpt det här spelet har spelat de här underbara side missions som finns.
Mm.
Det är ju flera uppdrag som kommer efter man har klarat Ground Zeroes-kampanjen.
Mm. Mm.
Och de är ju så otroligt varierade. Det kan vara bland annat en gisslanfritagning.
Mm.
Det är ett mission där man ska plantera bomber på olika silos. Mm. Och sen är det ett uppdrag där man ska skydda en Intel operative som ska fly från basen i en jeep. Och då sitter man på helikoptern med en stor turret och bara skydda honom, och det är otroligt intensivt. Så det är otroligt varierade uppdrag, och det är både natt och dag. Och där ser man också, som det kommer vara i Phantom Pain, att på dagen ser fienderna mycket, mycket bättre. Ja. Så man blir sedd på långa avstånd. Och sånt är jävligt coolt, tycker jag.
Mm.
En annan cool grej med det här spelet, vilket jag också hoppas och ber till gudarna att de implementerar i Phantom Pain, det är just den här companion-appen som du kan använda. Alltså du kan ladda ner en app till din iPad eller iPhone, så kan du styra hela den här iDroiden ifrån din iPad eller iPhone.
Ja, just det, hela kartan och sånt där.
Att du kan se exakt vart fienden rör sig, allting uppdateras in real time, och du kan också requesta in helikoptern då för extractions.
Men jag och Victor har inte testat det här, och du har ju testat det. Mm. Skulle du säga att det är kul?
Alltså jag skulle säga att det är fantastiskt kul. Nu har inte jag testat med en iPad utan bara på min iPhone. Men jag har hört kollegor på jobbet till exempel som använder iPaden, och de styr liksom hela iDroiden direkt från iPaden. Och det blir liksom ett sömlöst kontrollschema.
Ja, det är nog lite schysst att sitta med stor skärm, kan jag tänka mig.
Jag kan tänka mig också att det är sjukt kul att spela med någon.
Ja.
För då en kan ju vara Snake då, eller Big Boss.
Precis.
När han är på basen, och ska den andra göra allting omkring. Medan man bara tänker på själva uppdraget.
Ja, i Phantom Pain. Och...
Ja, i Phantom Pain. Det är ju otroligt häftigt.
Ifall du går fram till en vakt då, till exempel, och pumpar honom på information, så kan du ju få liksom så här hemliga platser där, men här finns det vapen, eller här finns det ammunition, eller liknande. Och sådana grejer kan du också se på den här iPaden.
Ja, det är coolt, för i Ground Zeroes och även då i Phantom Pain verkar man satsat lite mer på liksom att man ska kolla läget innan man infiltrerar. Att man ska gå in och bedöma situationen, ta sin kikare som man aldrig använder i Metal Gear annars.
Precis.
Och liksom markera gubbar på kartan, för då kan man se dem på sin egen karta hela tiden, även fast de går iväg. Så man kan liksom köra lite recon först. Man scoutar läget och liksom markerar så mycket gubbar man kan i intressanta platser, och sen lägger man upp en plan och tar sig in liksom.
Och jag tror att det här med en plan kommer också vara väldigt essential, i och med att spelet kommer vara bra mycket svårare än vad man är van vid. Så att jag tror att det här planeringssättet kommer bara gynna en egentligen. Men det finns också vissa grejer med det här spelet som jag är lite orolig för, och dessutom för Phantom Pains framtid. Och det är att det känns som att Hideo Kojima har skruvat upp allt, och även det här med det grova våldet och det här med gore, och att de sitter och gräver i Pass mage på väg tillbaka till Mother Base. Det känns jävligt äckligt alltså.
Alltså grejen är att jag tycker att Ground Zeroes fortsätter det som hände i slutet på Peace Walker. Att Big Boss har härdats. Han har blivit en mycket hårdare man, och att det blir en råare historia.
Precis, det, tonen i spelet har även förändrats av det här. Det verkar vara en mycket mer rå stämning över hela spelet. Eftersom de drar lite så här hints till liksom våldtäkter, och som sagt det här som hände på helikoptern där, att de gräver ut en bomb ur hennes mag, och man ser liksom tarmpaketet och allting väldigt sådär grafiskt. För Kojima har ju sagt att Phantom Pain kommer ju fokusera på ganska liksom många tabuämnen. Så det ska bli spännande, samtidigt som jag, precis som dig Lilian, är lite orolig för hur långt han liksom är beredd att gå.
Ja, och det känner man ju också när man ser den här nya karaktären Quiet också, och på sättet hon är klädd. Och det här har ju rört om ordentligt internetgrytan, liksom det här med alltså sexismen, och att det är helt ovärdigt och att det är helt fullkomligt orealistiskt och att det aldrig skulle hända på ett slagfält i verkligheten.
Ja.
Och Kojima har ju sagt att han har en fantastiskt bra förklaring för hur Quiet ser ut, och jag är extremt nyfiken på att höra vad den är. För alltså, det ser inte bra ut som hon ser ut.
Alltså det måste vara förklaringen of the century för att jag ska godta den alltså.
Ja, alltså jag tycker att det luktar bara att det liksom, det kommer vara en så här enormt dum grej som folk säkert inte ens kommer uppfatta, så kommer man säga bara, ja, men det var det där jag menade, och folk kommer bara, aha, okej. Det kommer bara vara liksom bara flyta, rinna ut i sanden liksom.
De har ju redan släppt en docka med klämbara bröst.
Ja, just det. Till menar, det.
Förklaringen är överflödig.
Ja, det är fan helt sjukt. Alltså. Men det som är lite roligt med Quiet också är att väldigt många på internet har ju spekulerat under många år nästan nu om att Quiet faktiskt är Chico, fast opererad till kvinna då. Efter händelserna i Ground Zero.
Alltså det känns väldigt, väldigt långsökt. Alltså,
alltså men grejen är det Kojima, så teorin kan stämma.
Ja.
För det är någonting konstigt alltså.
Ja, och Kojima har ju även lagt ut lite så här retfulla Twitter-bilder. Till exempel la han upp en bild på typ en korv och så här bara, nu ryker den här liksom. Och så vidare. Så han har ju lagt upp massa sådana här roliga grejer. Men han gillar ju att trolla sina fans, så... Jag tror inte riktigt på den teorin faktiskt, även fast det skulle vara ganska lustigt ifall den faktiskt stämmer.
En teori om jag har om spelet, det är ju att var är Grey Fox?
Ja.
Alltså för grejen är, han är en sån viktig del i Metal Gear-sagan. Så i Metal Gear Solid 1 så förstår man ju historiken mellan Big Boss och Grey Fox. Och de träffades ju i Portable Ops och har hängt med sedan dess. Och han har inte visat sig en enda trailer. Nej. Så jag tror definitivt att han är en mycket större del än vad vi tror i det här spelet.
Är det inte så också att om man tänker rent tidsmässigt så borde Big Boss ligga i koma när det här spelet utspelar sig?
Ja, alltså nu har inte jag papperna framför mig med alla tidslinjer. Men det jag har hört det också. Det är riktigt att det stämmer inte.
Ja, alltså sen tror jag även att Skullface, ifall man ska gå efter de senaste trailerserna, så verkar han nästan vara en figment av Big Boss fantasi på något sätt. Ja. Han liksom dyker upp i en scen bara bakom axeln på Big Boss och sen när han vänder sig om igen så är han borta.
Ja.
Som att han liksom bara föreställer sig att han är där. Så det ska bli väldigt intressant att se hur de löser det.
Det kanske är hans mörka sida liksom.
Ja, det skulle kunna vara det nästan.
Hans mörka alter ego som trädde fram.
Eller att det händer någon liksom allvarlig händelse i början som påverkar Big Boss så hårt att han liksom bär med sig Skullface som en liksom voice of his conscience eller någonting. Skulle jag kunna tänka mig.
Men hörni, om en vecka behöver vi inte ens fundera över det här längre.
Nej.
Då har vi förhoppningsvis alla svaren. Och Kojima har knutit ihop säcken för sista gången.
Ja. Och det är ju extra sorgligt i och med att det här är Kojimas sista Metal Gear-spel. Och det blev ju en bitter smak i munnen efter den här märkliga uppsägningen från Konami.
Ja, i och med att han hållit på så himla länge och jobbat för de här och levererat de här spelen, att det blev ett väldigt ovärdigt avslut för honom där. Jag
får bara hoppas att det här spelet blir hans masterpiece som det verkligen ser ut att bli.
Men hörni, det har varit en ära att få prata igenom hela Metal Gear-sagan med er igen.
Detsamma.
Detsamma.
Men trots att vi har gjort det så finns det bara en sak vi kan säga med 100% säkerhet.
Vi är inte redo. Standing on the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets. And the embers are dead. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords for some